Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
انتو بعدكم بالاوهام وانا ببني بالاحلام كل شي عندكم لبعدين شوف وانا
وين. اندرا شارما investerare och författare Indra Sharma har rötter från Indien och Colombia och berättar om sin resa genom civilingenjörsutbildningen i Uppsala till investerare. Hur hon hade nytta av sin kännedom av Indien när hon jobbade med H&M's expansion just i Indien. Men också den perioden då hon var analfabet i Tokyo. Indra har en bred inblick i kvinnlig entreprenörskap i Sverige. Hon berättar om ensamheten och svårigheterna att ta sig fram i näringslivet som kvinna med invandrarbakgrund. Hur och varför föddes boken Förebilderna? Kvinnorna som formar vår framtid, som Indra är medförfattare till. Indra svarar på de komplexa frågorna om varför kvinnligt företagande är så lågt i Sverige. Hej och välkomna till podden Resan hit, Indra Sharma.
Hallå, hej!
Hur mår du?
Jag mår bra, hur mår du?
Jag mår bra, tack. Vilken härlig höstdag vi har här idag och så får jag träffa dig. Det är super, super ära för mig.
Ja, men tack detsamma. Jag sa ju till dig att jag har lyssnat på den här podden tidigare och tänkt så här, gud, tänk om man skulle kunna få vara med där någon gång.
Nej men, sluta. Du Indra, du ska få berätta direkt, var och när föddes du?
Jag föddes 1983 i Uppsala. Så det var där mina föräldrar träffades. Och det är därifrån jag kommer. Men sen bodde jag faktiskt, jag flyttade när jag var runt 14. Så flyttade jag till Malmö. Och bodde i Malmö i 5 år. Så jag gick 8-9, alltså högstadiet 8-9. Och sen gymnasiet i Malmö.
Mm, jag är också gammal i Uppsala-bo.
Ah, okay.
Vart i Uppsala?
Ja. Luthagen.
Jaha. Ah. Det är fina Uppsala för er som inte vet.
Ja, nej, men det var fint faktiskt.
Det är liksom Uppsalas Östermalm kan man säga.
Ja, men det kanske är det.
Ja, absolut.
Uppsala var så litet så det kändes som att liksom allting, man kunde gå överallt. Och,
det är mycket närmare mellan olika områden.
Ja.
Vad häftigt. Och berätta om din familj och din uppväxt.
Ja, nej men jag, precis mina föräldrar träffades ju i Uppsala och så min pappa är från Indien och min mamma är från Colombia. Och de kom hit till Sverige, de föddes 48, bägge två faktiskt i sina hemländer då. Och sen så kom de till Sverige någon gång på 60-talet. Och de var bägge två i 20-årsåldern, mamma lite yngre, pappa något år äldre. Och det är ganska intressant hur de kom hit, för det är liksom ren slump som för väldigt många andra. Så min pappa, han hade läst, han visste sedan han var väldigt liten i Indien att han skulle åka utomlands, och han skulle plugga utomlands. Och det här var extremt ovanligt på den tiden att resa så långt som han gjorde. Och det fanns ju såklart inget wifi-nät eller något sånt här, Google existerade, var inte så påtänkt. Så han sökte till en massa olika universitet utomlands och sen så fick han svar från Uppsala universitet ganska snabbt. Och de sa så att han var antagen. Så han bestämde sig för att åka till Sverige. Han hade aldrig varit här eller visste inte så mycket om Sverige, men begav sig. Och min mamma, hon hade faktiskt en kusin som var, han tävlade, han var simmare och blev kär och gifte sig med en svenska och flyttade till Lund. Och så sa han egentligen till henne så här, men Elisabeth heter min mamma då, men Elisabeth kom och hälsa på mig. Så hon skickade ett brev till honom och skrev så här, Pascual, jag är hennes kusin då, jag kommer hälsa på dig. Jag kommer komma, jag har ett flyg det här datumet så jag kommer. Och så hoppade hon på flyget, flög till Lund. Men väl framme så hade inte han fått det här brevet. Så, och hon fick inte tag på honom. Men som tur var så delade hon, hon satt bredvid en man på flygplanet. Som sa till henne att hon kunde få sova över hos hans syster. Så hon såg faktiskt, det här var på den tiden Sverige var kanske lite mindre och kanske mer intresserade av personer med utländsk påbrå som kom till Sverige. Så oerhört gästvänligt. Mm. Jag ska inte säga så här, det inte är så länge, men jag tror att klimatet har blivit väldigt annorlunda. Så jag tror att mina föräldrar fick ju bägge två väldigt fint välkomnande av svenska samhället och liksom integrerades väldigt snabbt. Och min mammas kusin, han flyttade från Sverige, han skilde sig och flyttade från Sverige, men hon stannade kvar. Och även hennes bror, min morbror då, kom till Sverige och bor här också, han bor i Linköping.
Så dina föräldrar träffades i Sverige?
Ja, de träffades i Sverige. Och min pappa också, en bror som kom, helt oanmäld faktiskt. Men jag flyttade också till Uppsala.
Är det så ni gör?
Ja, men det är typ så det funkar i familjen. Bara, hallå, här är jag. Och han bor ju faktiskt i Sollentuna nu. Mm. Så jag har faktiskt två kusiner på vardera sida som bor i Sverige också. Och så har jag då min lillebror Aron som också är född i Uppsala.
Mm. Och hur skulle du beskriva din uppväxt i Uppsala och Litauen?
Alltså väldigt idyllisk skulle jag säga. Det var, för det första så, Uppsala är en stad med mycket akademiker. Men mycket akademiker från olika typer av länder. Så att när jag gick i skolan så gick jag på en skola som heter Eriksskolan som låg liksom mitt i skogen. Alltså jättefint verkligen. Och vi var en jätteblandad klass med alla möjliga etniciteter och hudfärger. Jag upplevde liksom aldrig att jag var annorlunda under min tid i Uppsala. Det var faktiskt inte förrän jag flyttade till Malmö som jag upplevde en väldigt stor, man kan kalla det så här kulturkrock eller vad man ska kalla det. För där gick jag i en skola i Limhamn som verkligen är liksom en, vad ska man säga, ja, men mer som Östermalm kanske. Mm. Ganska homogen grupp av människor som bodde där. Men så var det aldrig att det var i Uppsala. Så jag skulle säga att Uppsala, jag hade nog kanske en av de bästa typerna av trygga och fina uppväxter som man kan ha som barn.
Och du är första barnet?
Jag är första barnet.
Mm. Och vad hände sen efter skolan?
Nej, men jag bodde då i Malmö. Och jag upplevde ganska starkt i Malmö, jag tror min bror, jag ska inte tala för honom, men jag tror att han kände lite likadant, att det var väldigt homogent. Och jag kände att liksom alla fördomar som man kan liksom råka ut för riktades mot mig där. Och även mot honom, och kanske hårdare till och med mot min bror eftersom han är kille. Och jag kände liksom på en gång, alltså fort jag tog examen, alltså tog studenten, så ville jag bara flytta därifrån. Och jag flyttade därifrån direkt efter det och begav mig till Frankrike tillsammans med en kompis då och läste franska, alltså fransk kultur och språk i ett år.
Mm.
Men upptäckte ganska snabbt, för det är så, min pappa är då från Indien och i Indien så finns det liksom tre utbildningar som man ska läsa. Antingen så blir du läkare, eller så blir du jurist, eller så blir du civilingenjör. Sen har det liksom sagt till mig, civilingenjörer, de bygger världen. Civilingenjör, det är en jättebra utbildning. Så jag hade liksom blivit, fått det väldigt mycket hemifrån, matat liksom, att bli civilingenjör. Men jag vill göra min egen grej, så jag åkte till Frankrike. Men under tiden i Frankrike så upptäckte jag, men gud, jag saknar naturvetenskapen. Så jag bestämde mig för att läsa civilingenjör. Sen om det var ett eget val eller om det var för pappa har sagt det när jag var väldigt liten, vet inte jag. Men jag sökte då faktiskt, jag beställde en katalog från Uppsala. Och sen tittade jag igenom alla utbildningar, fastnade för en som hette civilingenjör inom bioinformatik. Som är matematik, mycket statistik applicerat på biologisk data och sen så använder man sig av mycket programmering och analys.
Så du kom tillbaka till Uppsala?
Så jag kom tillbaka till Uppsala och började läsa och läste klart min utbildning där. Gjorde ett sabbatsår då, åkte till Tokyo och bodde i Japan då i ett år också. Vilket också var väldigt intressant, för första gången i hela mitt liv som jag har varit analfabet och faktiskt inte kunnat läsa eller ens prata. Och det gjorde att jag fick ganska stor respekt just för att komma ny till ett nytt land. Och då hade jag ändå alla förutsättningar som liksom akademiker och jag skulle läsa på ett jättebra universitet. Och det fanns personer som tog hand om en. Men det har verkligen fått mig till att känna ödmjukhet till alla människor som kommer till exempel till Sverige. Som kanske har en helt annan bakgrund och inte haft samma förutsättningar som en själv.
Och efter civilingenjörsyrket, eller utbildningen, var det väldigt givet vad du skulle ta vägen sen?
Nej, men min utbildning var oerhört akademisk. Så tanken var att man skulle fortsätta forska på universitetet. Men jag upptäckte ganska fort att det var inte riktigt det tempot eller det intresset jag hade. Så jag började tänka så här, men vad kan jag använda den här extremt teoretiska utbildningen till? Idag så skulle liksom det det klockrena spåret var att bli en så kallad data scientist. Men det fanns inte riktigt på den tiden då jag pluggade. Så jag tänkte så här, men vad kan jag göra? Och man hade ett enormt behov även på den tiden att få in programmerare. Och jag hade ju läst inte lika mycket programmering som kanske någon som läser det datavetenskaplig linje. Men jag kunde ändå hyfsat bra programmera. Så jag fick jobb som programmerare. Och det var egentligen det jag gjorde de kommande 2-3 åren. Och då jobbade jag bland annat på SCB då jag var trainee, kom in på ett trainee-program. Och sen började jag programmera för att de hade en del som heter Trading and Capital Markets. Där man sitter och handlar olika typer av instrument. Till exempel man handlar råvaror, valutor, räntor. Och jag började jobba på valutadelen fast som kvantitativ analytiker. Så jag satt på ett ställe man jobbade med maskinhandel. Man skulle automatisera delar i tradingen där.
Och vad nu så här i efterhand, vad tycker du om att bli inskjutsad in i arbetslivet genom ett traineeprogram?
Ja, bra fråga. Alltså, nu i efterhand jag blir äldre tycker jag ändå att det är en väldigt bra möjlighet. Man får ju se väldigt många olika avdelningar, träffa väldigt mycket olika människor. Och jag och två andra tjejer, vi härjade vilt på SCB. Vi ringde upp olika avdelningar och sa, kan vi få göra liksom, praktik här i 2 månader? Och utnyttjade verkligen den här möjligheten att vara trainee på SCB. Och jag tycker mottagandet var väldigt bra ändå. Sen så är det alltid svårt med traineeprogram för att det är extremt, det är inte helt tydligt alltid vad det är man ska göra efter traineeprogrammet. Och det kan kännas ganska otryggt tror jag när man är så pass ung och man vill ut och jobba och man vet inte allting som finns. Så jag tror att om man lyckas hitta ett sätt att verkligen ta här bra hand om traineerna och få ut dem på liksom rätt typ av roller efteråt, så tror jag att det kan bli jättebra.
Mm. Och vad tog du vägen efter SCB?
Då började jag faktiskt jobba på H&M. För jag kände på SCB så satt jag liksom och kodade och jag tyckte att det var kanske inte det jag ville göra. Och då började jag tänka så här, men jag vill jobba mer liksom mot liksom affärssidan. Och kom då i kontakt med H&M som var jättebra för H&M på den tiden och var superpopulär arbetsplats. Och de behövde personer som var mer analytiska, som hade liksom en mer liksom numerisk bakgrund och analytisk bakgrund som jag hade. Så jag började jobba på deras online-del. Och sen började jag jobba med expansionen för H&M. Och då fick jag bland annat åka till Indien och sätta expansionsstrategin för Indien. Och det var ju jätteroligt. För då åkte jag tillsammans med en dansk chef. Han var expansionschef i Danmark. Och han var ju en vanlig dansk. Vad nu det är. Men han hade aldrig varit i Indien. Så han kunde verkligen expansion och H&M. Och jag kunde Indien och förstod liksom
kulturen. Du hade varit där förut?
Ja, jag har varit i Indien ganska mycket ändå. Så att jag tror att vi behövde varandra där. Och det tror jag är ett av de roligaste projekten jag har gjort. Och det tyckte jag var väldigt kul med H&M. Att man liksom som ung fick ganska mycket ansvar ändå. Ja.
Och efter H&M?
Då blev jag konsult. För jag var osäker på vad jag ville göra för någonting. Så jag kände så här, men gud, men som konsult får man ju testa en himla massa olika grejer. Så jag började jobba som konsult. Och då var det faktiskt en gammal kollega till mig från SCB som jobbade där. Så då hoppade jag på det. Och jobbade liksom på deras analys och lite mer strategiska del. Och gjorde alla möjliga typer. Det första gången jag egentligen kom i kontakt med någonting som påminner om investeringar. Jag hjälpte en stor organisation med deras teknologier. Och se liksom hur ska man kommersialisera de här teknologierna. Och sen så kom jag också i kontakt för Bambora Group var en kund till mig där. Så jag gjorde 3 projekt för dem. Och det var där jag fick anställning sen. Och det var ju fantastiskt. Alltså att jobba på Bambora. Jag var med från, nästan dag 1 från det att man startade Bambora. Och sen så var jag med fram tills att vi gjorde exit på bolaget. Så jag var verkligen med och såg hela den här tillväxtresan. Bambora såldes ju sen för 1,5 miljard euro. Så att det var verkligen en fantastisk fintech-succé.
Och för de som inte vet, H&M, SCB är ganska välkända varumärken. Ja. Men Bambora, vad är det de gör?
Men Bambora är betalning. Det är ett betalningshus. Så de erbjuder olika typer av betalningslösningar. Så om man känner till Adyen som är en europeisk spelare så är det liksom som ett liknande fast mer nordiskt skulle jag säga.
Mm. Efter det så.
Mm.
Och sen så?
Men då efter det så kom jag i kontakt med EQT som då hade startat upp EQT Ventures. Och då fick jag möjlighet att börja där som ansvarig för Norden och investeringar i Norden. Och jag hade aldrig investerat tidigare men hela det teamet var nya på investeringar. Så man lärde sig tillsammans och där jobbade jag i 2,5 år ungefär. Och sen nu är jag då på Novax där jag är investeringsansvarig för tidiga stadier.
Mm. Och hur, nu med lite perspektiv och du har nybliven mamma är ja. Du har också skrivit en bok, vi ska prata om den. Vad har du för perspektiv nu med de här åren bakom dig? Och med ändå en ursprung som inte är bara svenskt. Vad har du fått för perspektiv genom de här åren? Vad är det du har noterat?
Men att det är ganska ensamt. Jag skulle säga att jag alltid har jobbat i ganska... Jag upplever att många organisationer jag varit, även faktiskt de väldigt internationella organisationerna, är ganska homogena. Däremot måste jag säga att man båda var väldigt annorlunda. För där var min chef, han var australiensare. Och vi hade personer i teamet från Japan och alla möjliga kulturer och också kön. Men det var verkligen ett undantag. Sen så payments och betalningar generellt är ju extremt homogent. Så man tittar på ledningsgrupper och så var det kanske inte så diversifierat. Men det jag skulle säga är att jag tror att många upplever det, personer som har invandrarbakgrund och som ser annorlunda ut, är att det är ensamt. Och ju högre upp i en organisation du klättrar, desto ensammare blir det. Och jag tycker det är väldigt tråkigt. Och det är ju ett av skälen till att Tatjana Kjellaland och jag har skrivit. Och Tatjana är investerare på Inventure, som är en finsk fond som också har kontor i Stockholm. Vi har skrivit den här boken, men det är mycket för att inspirera kvinnor till entreprenörskap. Och inte bara då etniskt svenska kvinnor, utan också kvinnor med invandrarbakgrund. För att det är väldigt lätt att man pratar om kvinnor, men så glömmer man just kvinnor med invandrarbakgrund.
Som kanske har det ännu.
Ja, ja, men så är det ju en till parameter. Mm. Alltså att vara kvinna i en så pass mansdominerad industri, eller vad man ska kalla det, nisch. Mm. Och sen så lägger du till då invandrarbakgrund på det. Då blir det ju ännu mer, då har du en parameter till.
Och hur kom sig, för att skriva bok är ju inte... Det är ju inte direkt massa cash in, utan det är någonting man gör för att man brinner för det, tänker jag, och brinner för ämnet.
Ja, men sälja böcker är svårt.
Berätta, vad heter boken, vad handlar den om?
Mm, men boken heter Förebilderna, kvinnorna som formar vår framtid. Och det är ett förlag som heter Mondial som har gett ut den, och man kan hitta den liksom på alla Bokus, Adlibris och Akademibokhandeln. Och det vi har gjort egentligen, Tatjana och jag, det är att vi har intervjuat 33 stycken kvinnliga entreprenörer och tagit del av deras upplevelser och deras entreprenörsresor. Sen har vi kartlagt och mappat egentligen, vad är det de här kvinnorna har gemensamt som har gjort att de har startat bolag? Och så har vi skrivit våra kapitel kring det och även då vävt in deras berättelser och deras porträtt, kan man säga, i den här boken. Och skälet till att vi gjorde det här är för att jag och Tatjana möter ju entreprenörer varje dag. Vi har träffat hundratals entreprenörer. Men även jag och Tatjana, som är så oerhört proaktiva i vårt arbete ut och letar, träffar faktiskt oerhört få kvinnliga entreprenörer. Och,
varför är det så, tror du?
Nej, men det är ett jättekomplext problem. Men ett problem är ju delvis, tycker vi också, vi ser också, det finns flera rapporter på det som visar det här, att det är faktiskt färre kvinnor som startar bolag i Sverige idag än vad det är män. Och Sverige står sig dåligt emot jämförbara länder när det kommer till kvinnligt entreprenörskap. Så det är ett problem. Men
är det för att vi inte har entreprenöriga kvinnor i Sverige, eller är det för att chansen inte fås?
Det är massa olika anledningar, och det är det vi försöker visa i boken också. Delvis så tror vi att det är en väldigt stereotyp bild av vem som kan bli entreprenör och vad entreprenörskap är. Man tänker oftast på personer som man inte alls kan identifiera sig med. Och vi tror att om man inte vet att någonting finns eller en möjlighet finns, så är det väldigt svårt att bli det. Och om man inte då ser någon som påminner om en själv, så kan det också vara väldigt svårt att tänka sig att det här är någonting jag kan göra. Så vi tror liksom att den stereotypa bilden av entreprenörskap och vad entreprenörskap är någonting som inte lockar kvinnor. Sen tror vi också att det har att göra med tillgång till kapital. Att tidiga bolag behöver oftast någon typ av investering för att klara sig och kunna rulla. Och det behöver inte alltid vara att du får pengar eller får en investering från någon extern. Det kan vara att du kanske sparar ihop pengar. Men där kommer ju kvinnors liksom intäkter in. Kvinnor tjänar ju mindre än vad män gör. Det har också att göra med att kvinnor tar ett väldigt stort ansvar i hemmet. Så att det kanske inte är lika lätt att faktiskt släppa allting och börja starta eget. Men också då hela det här nätverket till det som kallas för ängelinvesterare. Det vill säga individer som har så pass mycket pengar att de kan stötta och hjälpa andra bolag. Och de ängelinvesterarna är oftast män, för de flesta män som har, eller entreprenörer som har gjort exits i Sverige, är män. Så då går oftast pengarna till andra män. Så jag tror liksom det manliga mentorskapet och också det manliga investerarnätverket är något som kvinnor inte har tillgång till i lika hög grad som män.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree.
That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Och om man ska beskriva för lyssnarna, vad menas med en ängel?
Ja, en ängelinvesterare, ordet ängel kommer ifrån att man kommer liksom lite ovanifrån och sen så har man pengar och så säger man så här, jag ger dig x antal kronor till ditt bolag. Och det är oftast individer, privatpersoner helt enkelt, som investerar sina privata pengar för att de tror på en individ och en idé. För ofta så kommer de in just i idéstadiet innan man har en produkt eller innan man har fått sina första kunder. Och det är oftast att de tror på den här personen som de investerar i oerhört mycket. Och där gäller
det. Du pratar om en viss belopp, eller hur?
Ja, precis. Men man kan göra ängelinvesteringar som är stora belopp också. Men ofta så är det tidiga stadier så att det är lite mindre belopp än vad exempelvis VC-aktörer skulle göra. Som gör många miljoner i investeringar.
Och VC står för?
Venture capital. Och venture capital är då en typ av riskkapital som finns ute för tillväxtbolag. Och ett väldigt exklusivt typ av kapital som passar bara en viss typ av affärsmodell. Och det är också viktigt liksom att känna till att kvinnor startar färre bolag än män, men startar också mer bolag som är lokala och ganska arbetsintensiva. Så man behöver mycket personal. Och det gör att de bolagen är inte globala och blir inte globala och är inte lika skalbara. Och just venture capital, den typen av riskkapital som jag och Tatjana arbetar med, kräver en oerhört skalbar och global modell. Och därför går det ännu mindre pengar till kvinnor. Men sen är det väldigt viktigt att känna till också att på investerarsidan, så det skriver vi också om i vår bok, så vi har ju ett stort ansvar när vi bedömer. För det är ju subjektiva bedömningar som ligger bakom vem som får en investering och inte. Och då brukar man prata om det som kallas för bias, det vill säga att man har då en bild av vem som kan bli en framgångsrik entreprenör. Och det här är någonting som inte gynnar kvinnor eller personer som har invandrarbakgrund. För oftast är det, när man tänker på entreprenörskap och man tänker på liksom nästa Spotify, så ser man en ganska ung man, vit man, svensk man, som gärna har liksom en examen från Handelshögskolan i Stockholm.
Men tror du att den bilden delas av alla olika skikt och alla olika delar av bordet? Du sa att kvinnor startar inte företag för att bilden av entreprenör är väldigt homogent eller på en viss, att man inte har igenkänning.
Mm.
Men de som sitter och intressenter runt omkring ett företag, ett litet nystartat företag, har de också samma bild av entreprenören?
Ja, men kvinnor startar ju bolag, men det är bara att vi startar färre bolag.
Precis.
Det är det första. Men jag tror att det här är en bild som hela samhället delar. För det är en bild som kommer ut via media väldigt mycket. Vi ser upp till vissa entreprenörer som gudar idag. Och de entreprenörerna är oftast män. Och oftast vita män. Så det här tror jag är en bild som delas av hela samhället. Och inte bara vissa specifika personer. Sen tror jag att det finns vissa personer som är mer medvetna om sina då fördomar och sin så kallade bias än andra. Och jag tycker att, och precis som det här är någonting Tatjana och jag skriver om i boken, vi tycker att det är oerhört viktigt att vi som sitter på investerarsidan är medvetna om vilka fördomar vi har. För att när det väl kommer till kritan så är det ju våra subjektiva bedömningar som gör att någon får en investering eller inte får en investering.
Tror du att, eller har ni en lösning på det här?
Ja, men vi har...
Kanske berätta slutet på boken.
Ja, men det finns i boken. Vi har tagit fram då vad vi ser problematiken och vad vi tror kan göra. Alltså, sen är det så här, det här är ett jättekomplext problem. Så vi har lyft upp några saker. Sen så finns det en massa saker säkert som vi inte har lyft upp som man skulle kunna göra. Men vi tror, delvis så tycker vi att media har ett jättestort ansvar i liksom vad de visar och hur de talar om entreprenörskap. Så en mer diversifierad bild i media av vem som kan bli en entreprenör. Lyft upp fler kvinnliga förebilder, lyft upp fler kvinnor med invandrarbakgrund, visa på vad de har åstadkommit. Det tror vi är väldigt viktigt. Sen så efterlyser vi också ett manligt mentorskap. Och många säger så, men varför är liksom det manliga mentorskapet så oerhört viktigt? Idag i Sverige så sitter män som grupp på mer makt än vad kvinnor som grupp gör. Och män tjänar mer pengar och har mer pengar och äger mer än vad kvinnor gör. Och det här är någonting som ownership bland annat har lyft väldigt mycket. Och då blir det väldigt viktigt att det här manliga mentorskapet finns till även för kvinnor. Så att det inte, för annars kommer inte kvinnor ha samma förutsättningar att lyckas som manliga entreprenörer. Och det som är intressant i vår bok är att många av de här kvinnliga entreprenörerna som vi träffas, inte alla men många, har haft en mentor som har sagt till dem så här, du borde bli entreprenör eller häng på mig för jag ska starta ett bolag, bli min medgrundare. Och många gånger har de medgrundare eller de mentorerna varit män. Så det manliga mentorskapet är så oerhört viktigt för att kvinnor ska komma in och få förutsättningar för att lyckas med sitt entreprenörskap. Och sen såklart oss investerare, vi har en jättestor roll. Vi måste också se till att inte bara investera i bolag som kommer som varma rekommendationer. En varm rekommendation är ju när Tatiana säger till mig, Indra, jag har träffat den här entreprenören, jättebra person, titta på det här bolaget. Självklart, jag känner att Tatiana är jättebra, jag litar på henne och hennes omdöme. Självklart kommer jag titta på det bolaget. Sen kommer någon annan som skickar ett mejl till mig, jag har ingen aning om vem det är, Tatiana vet inte vem det är, ingen som jag känner vet vem det är. Den personen kanske inte har samma förutsättningar då för att komma in, men hade någon sagt ett gott ord om den personen så hade den fått till ett möte. Så jag tror att bli bättre på att balansera just det här med varma rekommendationer och vilka vi träffar. Och sen också våran då subjektiva bedömning som vi väl gör. Vad är det som krävs för att bli en entreprenör? Är det så att kvinnor inte vågar ta risk? Det finns en myt om det. Den typen av myter försöker vi slå hål på också. Så vi behöver utbilda oss helt enkelt.
Mm. I podden brukar vi prata om integration. Om man har en bild eller kanske till och med en lösning eller en rekommendation på hur man snabbare integreras i Sverige. Men till dig tänkte jag faktiskt ställa frågan lite annorlunda. De lösningar som du berättade precis här var inte, det var media, det var manlig mentorskap och investerarnas, vad ska man säga, som behöver ändra på sig, som sitter på lösningen. Men om du skulle rekommendera integrationen in i bolag och entreprenörskap till kvinnor. Mm. Vad skulle din rekommendation vara?
Nej, men det som är så intressant är ju att för det första så här, slutsatsen med vår bok är att det är ingen skillnad mellan manliga och kvinnliga entreprenörer. Vi har bara olika förutsättningar. Så det första man måste göra, det här är alla entreprenörer som vi har träffat sagt, det är ta klivet. Man måste ta klivet.
Till att
starta ett bolag. Och första bolaget du startar kanske inte är nästa på Spotify. Det är helt okej. Du kanske vill ha en butik. Eller du kanske vill sälja din egna varor online. Vad det nu än kan vara. Ta klivet. Och det som också är bra då är att den här typen av saker kan man faktiskt göra vid sidan om sitt arbete ibland. För man behöver inte säga upp sig första dagen. Och sen starta eget. Utan man kan faktiskt starta eget lite vid sidan om. Och har man möjligheten så brukar vi rekommendera att man ska spara ihop ungefär 4-6 månadslöner. För då slipper man känna den här enorma pressen av att inte ha intäkter.
Mm.
Så jag tror liksom att det som vi kan göra det är liksom att försöka sporra varandra till att faktiskt starta företag. För att det är, vi skulle vilja att redan i ung ålder så kunde alla individer, oavsett kön, oavsett ursprung, se att entreprenörskap, precis som att ha en trygg anställning. Antingen tar man en trygg anställning och jobbar för någon annan, eller så startar man någonting eget. Att de två valmöjligheterna presenteras tydligt, kanske i skolan till och med. För då kommer man veta så att okej, det handlar inte bara om att få jobb på bolag X, utan jag kan faktiskt starta ett bolag själv.
Mm. Och nästa steg?
För?
Nej, jag tänker, har jag startat eget företag? Vad är nästa steg? Vad är liksom, om du skulle ge en tips. Vi pratar om föräldraskap här innan vi sätter på micken.
Nej, men jag tror typ att för det första när man startar ett eget bolag så behöver man en idé som man verkligen, verkligen tror på. Det är jätteviktigt. För att du kommer ha så mycket människor runt omkring dig och du kommer som säger så här, det här kommer aldrig gå. Och du kommer stöta på massa motgångar. Så du måste verkligen känna en enorm passion för det du gör. Det är väldigt viktigt. Nästa steg är ju faktiskt försöka göra så att du kan få intäkter på det här. För att om du kan leva på det du älskar att göra, det är ju helt fantastiskt. Och det är väl kanske lite det som väldigt många entreprenörer vill göra.
Mm.
Sen är det så att alla bolag som startas handlar inte om intäkter. Vi har ju tittat på även flera entreprenörer som jobbar med socialt entreprenörskap, som är non-profit-organisationer. Men på något sätt behöver du kunna plocka ut en lön. Så att nästa steg är ju verkligen att man har tänkt igenom så här, hur ska jag kunna tjäna pengar på det här? Hur ska vi kunna få in pengar? Hur ska vi kunna få det här att nå ut till folk? Och behöver våra marknaden den här produkten? Kommer folk vilja använda det här? Eller köpa det här? Eller lyssna på det här? Eller vad det nu kan vara.
Mm. Och om jag säger om 10 år i Sverige, med lite lokal fokus nu. Hur tror du att den världen ser ut?
Åh, vilken bred och intressant fråga.
Jättebred fråga.
Men om man tittar på det här, just som vi pratade om, det kvinnliga entreprenörskapet, så hoppas jag hoppas att, delvis så hoppas jag att fler personer som jag själv, som är liksom andra generationens invandrare, har kämpat så att vi bör bli fler på beslutsfattande positioner. Det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Och jag hoppas att det gör att fler personer kommer kunna tänka sig att jag kan också göra det här. Det här finns en plats för mig också i svensk samhälle inom näringslivet. Sen hoppas vi såklart att både jag och Tatjana att fler kvinnor ska starta företag. För att vi ser ju hela tiden i våra yrken hur entreprenörer formar vår framtid. Och vi hoppas ju på att fler kvinnor ska vara med och forma den framtiden. Så att vi har en framtid där kvinnor faktiskt är väl inkluderade. Och jag kan ta ett exempel, och det är vården. Vi har ju historiskt sett haft en vård som är väldigt ojämlik, och den är även idag väldigt ojämlik. Det vill säga kvinnor och män får i Sverige idag inte samma typ av vård. Och det här är även någonting, det här pratar regeringen om, man liksom en hemsida som handlar om det här. Och du har även på Europanivå både liksom EU och FN som pratar liksom, och WHO som pratar om just hur kvinnors hälsa är oerhört viktigt för att skapa jämställdhet i Europa. Och såklart globalt. Och om man då ser att mycket pengarna som går till forskning går till män som forskar. Man forskar på män, på mäns liksom anatomi. Män får mer undersökningar med liksom utvecklad teknologi än vad kvinnor får. Om man då ser alla de ojämlikheterna och sen tänker att teknologi är det som kommer driva allting framåt nu. Och det är flest män som startar de här bolagen. Då kommer vi få ännu mer obalans inom vården. Så att vi tror verkligen att det här är en jämställdhetsfråga på lång sikt. Det vill säga utan kvinnliga entreprenörer så kommer vi aldrig nå jämställdhet i Sverige. Så jag hoppas ju att om 10 år så har vi kommit mycket längre än vad vi gjort idag. Och att vi börjar närma oss jämställdhet i Sverige.
Om vi tittar lite på siffror. Det är 1% av all kapital som går till kvinnliga grundare idag. Och har du någon procent på hur många av de bolag som startas varje år i Sverige är utav kvinnor? Eller
en tredjedel säger man. Så det finns en rapport som heter Nationell, nej, heter, förlåt, Entreprenörskap i Sverige heter den. Det är KTH, Handelshögskolan, som gör den. Och där ser man att det är 1/3 av bolag som startas av kvinnor.
Så 30% versus 1% kan man säga.
Ja, precis. Och sen är det så här, den här 1% det är för Sverige. Och det finns olika typer av siffror som tas fram. Men man ska säga att på Europanivå så finns det siffror mellan 1-4% ungefär av allt kapital som går enbart till kvinnliga grundare. Sen brukar man prata om mixed teams, det vill säga team som har både manliga och kvinnliga grundare. Och där är procenten lite större. Men fortfarande så är ju liksom 90% av, mer än 90% av allt kapital som faktiskt går till bara manliga grundarteam.
Mm. Och hur tror du om siffrorna ser ut om 10 år?
Jag hoppas verkligen på att den här branschen håller på att förändras. Och att vi ser fler och fler kvinnliga entreprenörer. Och att vi jobbar med liksom våra liksom bilden av entreprenören. Och jag hoppas verkligen att vi kommer se en ökning i kvinnliga grundare som får riskkapital. Sen så kom ju Allbright ut med en ganska deppig rapport ändå. Även om du läste den. Mm. Men att just i näringslivet så ser vi fler mindre företag som liksom leds av kvinnor och som har kvinnor i sina styrelser. Och fortfarande så är väldigt många av de här investerarorganisationerna som jag själv har arbetat i och jobbar i oerhört manliga och också vita. Så jag tror att det kommer krävas väldigt lång tid innan vi ser en förändring. Men jag tror att ju mer vi trycker på och ju mer vi pratar om de här frågorna, så viktigare blir det för de här organisationerna att faktiskt inkludera andra typer av perspektiv.
Mm. Vad skulle du säga var din egna nyckeln till framgång? Vad var det som du hade som skilde sig från de andra Indra?
Ja, intressant fråga. Sen är det så här, definitionen för framgång är så himla... Jag kan ju själv tänka på mig själv och inte tycka alltid att jag har nått så mycket framgång. Men om jag ser att jag ändå kommit till en position med lite makt, en någorlunda lite mer makt än kanske många andra har, så ska jag säga att det är en enorm envishet. Jag tror att jag har fått det hemifrån, jag har fått ett jättegott självförtroende. Jag vet om att jag är kapabel och att jag kan. Så varje liksom smäll jag har fått, varje individ jag har träffat som har sagt till mig att det är något fel på mig, att jag borde inte göra det här, jag borde göra det här andra, jag borde vara si eller så, eller jag borde le mer, jag borde le mindre. Man får himla mycket liksom...
Har du fått det?
Ja, men ganska mycket liksom folk som tycker och tänker om ens person. Jag har lärt mig att lyssna till det som jag känner igen mig i, och resten förkastar jag. Och var oerhört envis. Jag vet att jag kan och jag vet att jag vill fram. Så jag kommer ta mig fram. Så försöker jag tänka.
Mm. Ja, häftigt. Men Indra, vi börjar närma oss slutet. Mm. Det har varit fantastiskt att lyssna på dig faktiskt. Och jag tänker, min sista fråga nu är... vem tycker du jag ska träffa här näst i podden Resan hit?
Ja, men jag tycker du ska träffa Tatiana såklart.
jag hade det på känn.
Ja, precis. Nej, men hon är en fantastisk person. Jag lärde känna henne nu när vi jobbade. Vi bytte affär med varandra. Så det som var för tidigt för mig gav jag till henne och tipsade henne om. Och det som var för sent för henne tipsade hon mig om. Och så kunde titta på hennes portföljbolag. Så lärde vi känna varandra. Och så upptäckte jag, det är ju inte jättemånga kvinnor med invandrarbakgrund. Och hon är ju halv fransk, halv iransk. Så vi lärde känna varandra där också. Och såg att vi hade väldigt mycket gemensamma intressen. Och sen började vi skriva boken. Och idag ska jag säga att vi är väldigt goda vänner också. Och jag känner att jag inspireras väldigt mycket av henne. Så jag tror att det finns väldigt många andra som skulle kunna känna sig väldigt inspirerade av att lyssna på henne.
Det tror jag säkert.
Ja.
Och varför jag hackade mig till sista frågan var för att jag hade en annan fråga som ligger ute där. Kan det vara så att vi kanske kan lotta ut en bok under när vi sänder den här
avsnittet? Ja, det kan vi
nog
göra.
Det blir jättekul.
Det kan vi
har jag
fixa.
Fått det på printa
ja.
På sig.
Ja.
Ja, men då säger vi så. Ja. När vi sänder det här avsnittet under Indras vecka i podden Resan hit, då får man också vara med och utlottningen av er bok Förebilderna.
Mm. Kul!
Tack snälla för att du ville ta din tid.
Ja, men tack för att vi kom hit. Jätteroligt verkligen.
Superkul. Hoppas att vi syns mer.
Det är klart vi gör.
Ha det bra.
Tack.
Indra Sharma, investerare och författaren Indra Sharma har rötten från Indien och Colombia och berättar om sin resa genom civilingenjörsutbildningen i Uppsala till investerare. Hur hon hade nytta av sin kännedom av Indien när hon jobbade med H&M's expansion i Indien, men också den perioden då hon var analfabet i Tokyo. Indra har en bred inblick i kvinnlig entreprenörskap i Sverige. Hon berättar om ensamheten och svårigheten att ta sig fram i näringslivet som kvinna med invandrarbakgrund. Hur och varför föddes boken Förebilderna? Kvinnorna som formar vår framtid med 33 andra kvinnliga entreprenörer som hon är medförfattare till.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.